och välkomna till Avanza-podden. Det är torsdagen den 19 mars när vi spelar in det här och vi kör ett tredje avsnitt för den här veckan. För att det är så otroligt många som skickar in frågor till oss, lyssnar på podden och pratar med oss i sociala medier. Så det känns som att det finns ett behov där ute av att höra lite mer om vad det faktiskt är som händer på världens finansmarknader.
Vi ser ju att det brinner både på finansmarknaderna och att viruset har svept över världen och vi sitter ju alla och kliar våra grå och funderar lite grann. Hur ska man tänka? Hur ska man bete sig? När är detta över? Ni har ju fått lyssna till Peter Norhammar kring fastighetsbolagen, fastighetskraschen i kraschen. Även Carl Armfelt igår med techbolagen och nu idag så kommer vi kanske zooma ut perspektivet lite grann, prata lite makroekonomi. Vi kanske återkopplar också till Peters fastighetsavsnitt här kring kreditmarknaden och hur den mår. Vi har med oss en eminent gäst. Jag säger varmt välkommen till Johan Javeus, chefstrateg på SCB. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du har ju inte varit här tidigare så jag tycker vi gör som så här. Till att börja med, superkul att du är här. Vi börjar från början. Vem är Johan?
Ja, jag har ju det här lite roliga jobbet att vara chefstrateg på SCB just nu och har varit det under rätt många år. Och som chefstrateg så handlar det väl om att följa med vad som händer i ekonomin och försöka klura ut vad det kommer innebära för marknader. Både räntor, valutor och även lite aktier så där, vid sidan om i alla fall, även om det inte är mitt huvudområde.
Mm. Så vad händer just nu och hur påverkar det marknaderna? Nej, men hur är arbetsdagarna just nu och vad är det du fokuserar på och vad sysslar du med just nu?
Ja, arbetsdagen kan man säga. Jag tillhör ju en av alla de runt om i Sverige som sitter hemma och jobbar. Allt för att försöka minska de här riskerna för att den här smittan ska spridas i samhället mer än nödvändigt. Och det är inget problem för det händer så otroligt mycket just nu så att det är inte en lugn stund skulle jag säga. Och allting handlar ju om det här viruset och hur det sprids. Vilka motåtgärder som sätts in och vilka stimulanser som görs av centralbanker och regeringar. Och det är lite det som så att säga, blir den här mixen som jag tror kommer att avgöra både vad som händer på marknaden nu och även framöver.
Ja, det här är ju en intressant fråga för det vi funderar lite grann på det är ju både liksom hur mår ekonomin och hur mår finansmarknaden där ute. Vi ser att det är oerhört stor turbulens på börsen. Börsen brukar ju vara framåtblickande, man diskonterar kanske ett ganska mörkt scenario. Och alla följer med nyheterna och ser att vi har lockdowns här och var och att vi ska sitta i karantän och sådär. Hur mår ekonomin just nu och hur mår börserna?
Ja, det behöver man ju inte vara speciellt väl insatt för att säga att både ekonomin och börserna mår väldigt dåligt just nu. Och om vi tar ekonomin så är det klart att många stora ekonomier runt om i världen går på sparlåga eller har i vissa fall nästan stängt ner helt och hållet. Och det är klart att i ett sånt läge så kommer effekterna på marknaderna också att bli därefter. Och det är ju precis vad vi ser. Inte bara på börserna utan även på valutamarknader och räntemarknader också. Mm.
Men hur djup är den här krisen om vi sätter i relation till något annat? Eller hur djup riskerar den att bli? Vi drar oss ju ofta med finanskrisen och liksom hänvisar till 2008. Min upplevelse är i alla fall att 2008 det var ju någonting som påverkade liksom Wall Street, finansmarknaderna väldigt mycket. Även liksom vissa sektorer i Sverige såklart. Men kanske inte riktigt var lika uppenbar för gemene man vad det var som hände. Det här är ju verkligen något som har gått in i liksom människors vardag. Gör det att den här krisen kan bli ännu djupare? Eller är det så att vi har bättre banker och finanssystem nu vilket gör att men det kommer vara lättare än under finanskrisen?
Ja, jag skulle säga att om man bara tittar på finansmarknaden så är ju läget inte lika illa om man ser till hur finansmarknaden fungerar som det var då. Det är ju fortfarande så att banker fungerar och kreditsystemet fungerar även om vi nu har stress på olika håll och kanter. Men det är inte lika illa som det var under finanskrisen, åtminstone inte är det min uppfattning att det inte är det. Däremot så är ju den ekonomiska nedgången nu betydligt större och kommer bli betydligt djupare än vad vi såg då. Det i sig är ju allvarligt, men jag skulle inte säga att det är inte det som är huvudfrågan här, utan huvudfrågan är hur lång tid tar det innan det vänder. Mm. Finanskrisen blev ju början på en både djup och också rätt så lång lågkonjunktur i hela världen. Och förhoppningarna fortfarande är ju att viruset då inte ska ge upphov till någonting som är lika illa. Och jag tror att en fördel i det här, jag menar dels så är ju viruset som företeelse någonting annat än en bankkris som kom av att vi hade en massa dåliga lån runt om i världen. Men en annan viktig sak är att motåtgärder har satts in väldigt snabbt. Vi har så att säga finanskrisen i färskt minne och centralbanker och regeringar har lärt sig hur man ska hantera det här och vad man ska göra och framförallt att göra det fort. Och vi har också fått en hel del instrument på plats efter finanskrisen som nu kan användas igen. Och det är jätteviktigt.
Mm. Vi pratar ju väldigt mycket om, vi har hört ord som, eller bokstäver som V, U och L här tidigare. Att det ska bli liksom en V, då är det att det är en brant nedgång. Och det måste vi väl ändå säga att det har varit nu. Det här har ju liksom, för 2 månader sedan var det ingen som pratade om coronaviruset. Men, ja, och att det då ska studsa upp snabbt igen. V, eller att det ska bli en lite långsammare återhämtning. U, eller ett L då, kanske mer finanskrisåterhämtning. Vad tror ni där?
Ja, det är en bra fråga, och de här bokstäverna de används ju redan för 10 år sedan då, i samband med finanskrisen. Då. Och de har ju det gemensamt att nedgången är djup i alla de här 3 bokstäverna, både V och L och även U. Men frågan är sen hur snabbt återhämtningen kommer, och det kan mycket väl komma att bli olika på olika håll i världen. I Kina skulle jag säga, där har vi nog mycket som tyder på att vi redan är inne i det här vanliga vet, alltså uppgångsfasen har redan börjat där och den kinesiska ekonomin är på väg tillbaka. I Europa och i USA så är det fortfarande lite av en öppen fråga hur det kommer bli, och vårt huvudscenario nu, och jag får verkligen säga att det är ett scenario för att det här kan ändras väldigt snabbt, men det är ju att vi kommer att ha kanske någonting som liknar mer ett U. Men sen är ju nästa fråga då, hur långt blir det här, den här grunda delen i U-et? Och det är nästa fråga så att säga. Och jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att göra prognoser nu. För att prognoserna, de är inte avhängiga av de normala faktorer, de normala faktorer som vi tittar på när vi gör prognoser. Utan de beror på hur det här viruset kommer att utvecklas. Och inte ens de som är experter på smittspridning och den här typen av frågor har ju en aning om hur lång tid det här kommer att ta. För finansmarknaden är det A och O, och det är ju det som bidrar till att osäkerheten och rörelsen är så stora att ingen vet.
För man tänker ju så här, jag menar, går jag till mig själv personligen, så tänker jag ju att det blir någon form av kraftig återhämtning när det kommer till konsumtionen, att ekonomin kommer på fötterna och att de ekonomiska hjulen börjar snurra. När man kan gå på bio igen, när man kan gå ut och träffa vänner och ta en öl, gå ut och käka en lunch, åka på hotell på en weekend med familjen eller vad man än vill göra. Jag tror att så här, att sitta och titta på Netflix, det kan funka ett antal kvällar, det gör folk säkert ändå. Men att bara sitta och hemma, till slut kommer man väl till en punkt där man känner att det här funkar inte längre. Och har man då, när viruset kanske då har sköljt över och när, om man då fortfarande har kvar sitt jobb så att säga, då bör vi väl ändå få en kraftig återhämtning, tänker jag. Men vad händer om vi får en stor varselvåg och att väldigt, väldigt många människor tappar jobbet? Så hur långt kan det här gå innan det blir permanenta, mer långtgående skador?
Ja, det är ju mardrömsscenariot att vi då skulle få ett virus som gör att vi stänger ner samhället på ett sånt sätt och så pass länge att en massa livskraftiga företag inte överlever. Och då får vi så att säga en ny ekonomisk kris helt oberoende av viruset, som kan bli mycket värre och hålla på mycket längre. Och det är därför alla insatser som görs runt om i världen just nu har så att säga till mål att se till att det inte ska inträffa. Personligen så tror jag att den här väldigt aggressiva typen av smittbekämpning som vi ser på många håll i Europa nu, det är ingenting som vi kan hålla på med speciellt länge i Västeuropa eller i USA. Och skälet är att, jag menar, idag så kanske det är egenföretagare som har fått stänga sin restaurang eller sin frisersalong som är arga, tillsammans med alla de som lyssnar på det här som har en aktieportfölj som man har sett tyna ihop till nästan ingenting på jättekort tid, va? Men den ilskan, den kommer spridas till många fler när folk börjar bli arbetslösa. Och till ännu många fler än dem när miljoner människor runt om i Europa börjar bli allvarligt oroade för att de kommer förlora sitt jobb. Och då tror jag att det kommer bli svårt att upprätthålla den här väldigt, väldigt stora ingreppen i ekonomin. Och jag tror att i så fall kanske man måste börja titta på någon ny strategi om det handlar om att försöka låta en del av ekonomin gå tillbaka till mer ett normalläge och istället inrikta sig på att skydda och hjälpa dem då som är utsatta och äldre. Då. Mm.
Hur länge kan vi hålla på med det här tills vi säger att men Johanna, du och jag pratar om det här mycket på morgonen, vi bubblar varje dag och liksom till och från hur vi tänker och känner i maggropen. Johan, hur länge kan vi hålla på med det här när vi så sakteligen börjar öppna upp samhället igen och säga att då är det de äldre, liksom, noll kontakt med dem, ni som blir smittade, som är mitt i livet, blir smittade, får den här kollektiva immunen på något sätt att öppna upp så sakteligen, för att skadorna riskerar att bli så allvarliga om det går vecka efter vecka efter vecka med ett nedstängt samhälle.
Ja, jag tror att som sagt, väldigt stora uppgångar i arbetslöshet och stor utspridd oro i samhället för att väldigt, väldigt många företag och jobb kommer gå förlorade. Det tror jag är väldigt svårt att klara för en europeisk eller en amerikansk ekonomi. Så att, jag tror att det där någonstans kommer vi få se en vändning i strategi om inte annat.
Den oron och den krisen som vi har just nu, hur ser den ut i förhållande till en historisk kontext med tidigare scenarion som du har varit med om när det har varit liksom nattsvart där ute?
Ja, det har ju, jag kan inte minnas att jag har sett någon kris tidigare, eller det har jag inte, där vi har haft så stora och så dramatiska rörelser på så kort tid som vi har haft den här gången. Sen är det ju, som vi var inne på tidigare, en sån här virusepidemi och de effekter det har på ekonomin är ju i många fall väsensskilda från vad vi ser till exempel vid en finanskris eller om vi hade en värderingsbubbla på börsen som vi hade i samband med millennieskiftet då. Så att det är lite nytt territorium, och vi fick ju en försmak av det här vid SARS då för 17 år sedan. Men det är ju ingen som jämför det här längre, därför att det var någonting helt annat och någonting som inte hade till närmelsevis så stora globala konsekvenser. Men det är ju ändå många som letar efter att vi ska få ungefär samma förlopp i, så att säga, den kris som var då, att det ska bli en relativt snabb återhämtning. Men jag tror att det bygger på att vi inte har den här totala nedstängningen av stora ekonomier runt om i världen speciellt länge. Mm.
Ja, jag tror att du är helt rätt ute där. Jag tyckte det var väldigt intressant på Aktuellt igår. Då var det den förre statsepidemiologen Johan Giesecke var ju väldigt tydlig med det, att det funkar inte i demokratier att låsa in folk på samma sätt som man kan göra i Kina till exempel, utan vi kommer börja röra oss ut, och det har man sett i Italien nu också, hur folk har trotsat karantänförbudet och så rör man sig ut och då är liksom poängen borta. Men okej, önskvärt är att det inte är en jättelång, eller att det är en kort nedstängning av Europa och USA. Vad ser du att de olika marknaderna, liksom börsen, räntemarknaden, vad är det man diskonterar in? Vad är det marknaden tror, om vi kollar liksom aktiemarknaden kontra räntemarknaden? Att det kommer bli djupt och blodigt, eller att det kommer studsa upp?
Alltså, om man börjar med aktiemarknaden, så tycker jag att det är svårt att se att den diskonterar in ett speciellt scenario just nu, mer än att det kommer bli stora effekter på ekonomin, och det har ju stått klart under en längre tid. Men annars så är det ju så att den kastas ju mellan hopp och förtvivlan. Och hittills får man väl säga att det har varit betydligt mer förtvivlan än hopp, och väldigt kortvariga positiva reaktioner på ändå väldigt stora och massiva stimulansåtgärder. Och sen är man tillbaka i det här igen. Så att återigen, jag tror att man, för det är på något sätt så att om den ena handen gör en massa negativa åtgärder för ekonomin genom att försöka begränsa smittspridningen, så ska den andra handen då försöka motverka det med en massa mer stimulanser. Och det där kan ju inte pågå hur länge som helst. Och i räntemarknaden så ser vi ju det, att trots att alla vill fly till säkra tillgångar, vilket normalt sett är obligationer, så går ju även obligationsräntorna upp nu, beroende på att man ser framför sig det här enorma skuldberget och det här enorma utbudet av nya obligationer som måste till för att finansiera alla de här åtgärderna. Det är tur att vi har Riksbanken som är beredd att köpa 300 miljarder svenska obligationer framöver, eftersom regeringen då har lovat att man ska i princip betala halva lönen för en massa människor som blir permitterade och dessutom vänta på skatteinbetalningar från företaget under rätt lång tid framöver. Så att det kommer att bli ett stort obligationsutbud och det är bra att centralbankerna är där och kan suga upp så mycket av det här som möjligt så att vi inte får en stor ränteuppgång också som ytterligare problem i den här situationen.
Men är det det vi ser nu när de amerikanska obligationerna, när amerikanska långräntorna faktiskt har gått upp på det här? Är det liksom att man är medveten om att det kommer gå?
Ja, absolut. USA hade ingen liten statsskuld innan och det är klart att ska man nu spendera mer än 1000 miljarder dollar på relativt kort tid så är det klart att amerikanska staten kommer behöva låna upp en väldig massa mer pengar.
Vad bygger det här upp för långsiktigt strukturella utmaningar när vi tar oss förbi liksom virusepidemin som vi nu är mitt i stormens öga? Men just det här att det är en enormt kraftig upplåning av pengar för att stötta det här. Vad bygger det här upp för risker när vi tar oss ur det här?
Ja, låt oss dra oss till minnes hur det såg ut innan finanskrisen och var vi befinner oss 10 år efter att den avslutades. Världen är idag mycket, mycket mer skuldsatt än den var då. Beroende på att man lånade upp en massa pengar och räntorna har gått ner och man har liksom kunnat fortsätta köra väldigt stora underskott. Vilket var motiverat då, beroende på att det är vad man ska göra som stat för att motverka de alltför skadliga effekter på en ekonomi av en sån här kris. Problemet är att under alla de här goda åren så betalar man ju, i alla fall i USA, då inte tillbaka speciellt mycket av det här. Nu kommer vi få se så att säga en upprepning av det här så att vi kommer ha en ännu större amerikansk statsskuld när väl den här viruskrisen har passerat och är över. Så är det.
Tar vi finanskrisen så såg vi svenska börsen falla 58% under 473 dagar. Tidigare här under veckan så såg vi att mer än halva det totala fallet under finanskrisen har vi redan passerat och det tog oss 5% av tiden. Det vill säga att precis som du var in på här tidigare, jag tror aldrig någonsin vi har sett ett snabbare fall än det här. Det finns ju liksom ingen fast mark under fötterna utan det är ju rakt ner i källan. För den som är långsiktig, är det ett vettigt köpläge tror du att försöka så sakteligen börja köpa på de här nivåerna eller är det så att det kan bli ännu värre än vad marknaden har diskonterat?
Ja,
alltså,
det
är
finns
det
ju ingen
panik så att säga.
Ja, men alltså jag skulle säga så, och det här är min personliga åsikt vill jag vara tydlig med för lyssnarna då, att jag skulle säga att vi har nog haft en hel del panik i de här rörelserna som vi har sett nu under de sista veckorna. Och det har fallit mycket och man kan ju tycka att en hel del bolag har blivit väldigt billiga om vi nu ändå tänker oss att om inte jättelång tid in i framtiden så kommer vi vara liksom tillbaka i någon sorts normalläge igen. Och jag tycker någonting som man ska kanske vara positiv till också, det är att normalt sett när man ser en sån här kraftig nedgång som kommer av ett virus som vi ser nu. Och den här, då brukar man få en sån här rätt så snabb återhämtning. Därför att företag ska liksom börja jobba igen, orderböcker som man inte har kunnat producera under den tid man har stängt ner. Och precis som du var inne på tidigare, folk vill börja ta igen en del konsumtion som man har avstått under den här tiden. Så det ger i sig en stark återhämtning. Men sen är det ju dessutom så att alla de här stimulansåtgärderna, eller det mesta av dem, de kommer ju finnas kvar långt efter att det här viruset har försvunnit. Och det kommer ge en extra skjuts och en extra fart åt den här återhämtningen när den väl börjar. Givet då, och det ska vi vara tydliga med det, givet att vi undviker det här katastrofscenariot där det här leder till att en massiv konkursvåg i både Europa och USA och massa människor som blir arbetslösa på grund av det.
Men då här är vi bara lite nyfikna om politikerna verkligen förstår då att man inte kan hålla det här stängt hur länge som helst så att vi liksom drar på oss de här masskonkurserna med vilje för att vi håller stängt. Jag och Johanna diskuterade det här tidigare för någon dag sedan att svininfluensan, då utlyste man en pandemi 11 juni 2009 till 10 augusti 2010. Under den tiden steg börsen 142% eller 270% om vi backar bak till april 2009 när man började få de första fallen från Mexiko. Då hade vi kommit ner ur finanskrisens krasch. Vi kanske var mättade på negativa nyheter. Svininfluensan går inte att jämföra till 100%. Men då någonstans så fick det inte riktigt samma effekt som nu, beroende på att man var så mättad på negativa nyheter att den inte riktigt går att jämföra med idag, eller att man helt enkelt inte stängde gränser och ekonomier som man gör nu. Om man ska försöka jämföra den förra pandemin med den här.
Ja, men precis. Det går ju inte att jämföra. Det är en sak att försöka jämföra så att säga sjukdomarna, själva virussmittan. Men vi har ju inte sett någonting som har varit ens i närheten likt det vi ser nu i termer av de motåtgärder och de stimulanser och de rörelser som vi har sett på marknaden runt om i världen. Så att det här är en unik situation i det perspektivet. Absolut.
En rädsla som finns på börsen som kanske har fått en del bolag att falla lite extra, det är ju rädslan för att slopade utdelningar helt enkelt. Vi har redan nu sett hur en viss typ av vissa bolag har tagit tillbaka sina förslagna utdelningar och säger att det blir ingen utdelning i år. Det har väl primärt hittills varit bolag som är ganska direkt drabbade av nedstängningen inom hotell och den typen av branscher. Men tror du att vi kommer få se en bred våg av utdelningssänkningar eller slopade utdelningar? Det är ju verkligen utdelningssäsong vi kommer in i nu.
Ja, och jag tror att det kommer väl antagligen se olika ut i olika branscher. Vissa är ju mer utsatta naturligtvis och då har närmare att göra detta. Men det ser ju onekligen ut som att vi kommer få se en hel del. Det har vi redan sett nu att en del företag börjar ställa in sina utdelningar. Men jag tycker det är viktigt också att komma ihåg. Det finns en hel del kritik mot att ge utdelningar nu. Men man ska inte glömma bort att utdelningar brinner ju inte upp bara för att man delar ut pengarna till ägarna. Utan de kan ju användas för andra investeringar i antingen i samma bolag eller för att, jag menar, vissa lever på utdelningar. Eller de så att säga finns ju i ekonomin. Så att det är viktigt att ha det perspektivet med sig också, tror jag.
Det här med utdelningar är ju intressant och det är ju som du sa också. En del människor lever ju på utdelningar eller kanske har det som en inkomstförstärkning också. Går det att säga någonting om regeringens stödpaket här? Det finanspolitiska 300 miljarder har vi sett öronmärkas. Tror du att det är tillräckligt för att lugna nerverna, hålla ekonomin någorlunda flytande och att människor inte ska bli arbetslösa och få stora privatekonomiska problem, eller tycker du att det ska göras mer?
Jag tycker ju överlag att både regeringen och Riksbanken har gjort ett väldigt bra jobb hittills. Och inte minst då från regeringens håll, eftersom man valt att i större utsträckning i många andra länder lyssna på sina egna smittskyddsexperter och kanske göra lite mindre dramatiska åtgärder än vad vi har sett i många andra länder i Europa. Huruvida de insatser som har gjort hittills kommer att vara tillräckliga, det får ju framtiden utvisa. Men jag tycker att det är absolut en bra början, och det är ju inte så att vare sig regering eller Riksbanken har signalerat att det inte kan göras mer om det skulle behövas. Men i dagsläget så tycker jag att man har agerat på ett väldigt bra sätt.
Men för vi har ju sett en massiv våg av penningpolitiska stimulanser, och precis som du har varit inne här på tidigare under poddavsnittet, färskt i minnet under finanskrisen och liksom när hela helt brakade lös, att säga. Där vill vi ju inte hamna igen. Men nu har vi också sett att vi har fått de finanspolitiska stimulanserna. Man har varit ut delar av världen och sagt att nu får det finanspolitiska ta över här lite grann. Finns det någonting som du känner att vi borde göra som vi ännu inte har gjort, oavsett om det handlar om det penningpolitiska eller finanspolitiska benet?
Ja, alltså, jag tror så här att i dagsläget så tycker jag att man har gjort det som behövs. Och framförallt det viktiga är att man signalerar att det inte är så att det är stopp om det så här skulle bli värre. Det tror jag är en enormt viktig sak för att se till att det inte blir någon sorts panik i ekonomin på grund av det här. Sen är det ju så också att i vissa andra länder så har man ju valt också att gå ut från statens sida och i princip ge statsgaranterade löften om statsgaranterade krediter till företag. Och det har vi ju inte fått i Sverige än. Men skulle det bli nödvändigt för att vi får så stora problem i många företag, så tror jag att det skulle nog inte vara främmande för vår regering att göra också.
Verktygslådan skramlar inte tom, med andra ord.
Det finns... Nej, och det är ju som finansministern säger också, att vi har en faktiskt unikt bra situation när det gäller våra statsfinanser för att faktiskt kunna göra väldigt mycket på kort tid också för att få det här att lösa sig på ett så bra sätt som möjligt.
Men jag är lite nyfiken, för vi har ju sett liksom tusentals miljarder kavlas ut över världen. Vi har sett Riksbanken komma med 500 miljarder och 300 miljarder till, och vi har sett IMF säga 1000 miljarder, och vi hade USA som kom ut med 700 miljarder och man har sänkt räntan 100 punkter ner till noll nu, Fed då. ECB har varit ute, och det har ju varit liksom kraftiga insatser. Nu har vi även sett Steven Mnuchin, USAs finansminister, säga att vi inför nu helikopterpengar. Vi har sett det i Hongkong. Jag tror att man fick 12 000 per invånare i Hongkong. Och där har vi också sett turismen falla ner 98%, och då inser man någonstans kommer det väl förhoppningsvis att studsa upp igen. Jag vill i alla fall till Hongkong, räcker upp handen här. De helikopterpengarna vi ser i USA pratar vi om runt 1000 dollar per hushåll. Min fundering till dig är dels att sväva ut lite grann vad du tänker kring det, och så att ska man befinna sig under lockdown, där är vi inte riktigt i USA än. Ja, man får spendera det på e-handel. Men alltså hur är det rätt verktyg att skicka ut helikopterpengar just nu i det här scenariot vi befinner oss i?
Alltså det är alltid svårt att säga om det ena är bättre än det andra, men jag skulle säga att det här är ju ett sätt att se till att hushåll har tillräckligt med kontanter för att kunna fortsätta betala sina räkningar, så att du inte får en massa andra problem down the line på grund av att hushållen inte längre kan stå för sina kostnader. Huruvida man gör det med helikopterpengar eller med skattesänkningar eller i Sverige som att man då riktar det mer mot att säga att det är ni som blir permitterade som får ett inkomststöd, medan ni andra, ni klarar er bra ändå. Alltså, oavsett vilka åtgärder man väljer, så det viktiga är att man gör någonting som har en tydlig effekt på hushållens ekonomi. Och det tycker jag att det, så verkar det bli. Sen får vi se hur mycket som av det här som kommer bli verklighet. Det är nästa fråga.
Något som kommer bli verklighet, spår ekonomerna på Handelsbanken, det är ju minusränta igen. Jag läste att de var ute och trodde att Riksbanken skulle ta oss tillbaka till det här negativa reporänteterritoriet som vi befann oss i under 5 år och precis har kravlat oss ur. Vad är er syn på den frågan? Tror ni att Riksbanken kommer att sänka räntan till minus igen, eller kommer vi ligga kvar på noll och de jobbar med andra växlar?
Ja, det är ju vårt scenario att man kommer ligga kvar på noll och istället jobba med andra typer av instrument som vi ju har sett, och mer kvantitativa stimulanser framför allt. Då. Men även det här lånegarantin eller lånepaketet till företagen. Minusräntan på de nivåer som vi har i Sverige och i många andra länder just nu, det ger väldigt lite, och det ger istället rätt stora problem skulle jag säga. Och vi ser ju även Europeiska centralbanken, de har ju valt att satsa på QE istället för det här och minusräntan, eller ytterligare minusränta. Och jag tror att det är rätt väg. Jag tror att gå tillbaka till minusräntan, man kan absolut inte utesluta att det kommer att ske, och det är ju Riksbanken också tydliga med att det kan komma att bli så. Men det är inte första alternativet, utan jag tror att andra verktyg är mer effektiva i den kris vi har just nu.
Det är ju många som pratar om att vi kommer att se kraftiga BNP-fall här och var, som kommer vara de största BNP-fallerna sedan andra världskriget. Och sen så de som är lite optimistiskt lagda kanske säger att vi kan få en rätt hygglig återhämtning under andra halvåret. The proof is in the pudding får man ju säga. Men när man pratar nu om jättestora BNP-fall, kan du liksom förklara för oss vad innebär det? Hur ska man tolka det här? Och vad innebär det på årsbasis? Innebär det en global recession? Vad tror du kommer att hända? Hur kraftiga fall tror du det är rimligt att anta? Och vad kommer det innebära för oss?
Ja, att det blir kraftiga fall är ju ingen som kan undgå och komma till den slutsatsen. Därför att vad vi ser nu, det är ju att en stor del av världen har i princip stängt ner den ekonomiska verksamheten. Och det är klart att det kommer att sätta enorma spår i siffrorna. Men återigen, när jag tittar på vad som är viktigt just nu, när man ska fundera på vad marknader och så vidare ska ta vägen, är det någonting som jag fullständigt struntar i just nu, så är det ekonomisk statistik. Därför att den är tillbakablickande. Fine, den säger att saker och ting är dåliga nu, men det behöver jag bara titta ut på gatan för att se att det var. Jag vet att ekonomisk statistik från Europa under första kvartalet kommer vara någonstans mellan skitdåligt och katastrofalt. Och det är liksom ingen nyhet för någon. Det viktiga, det är när kan vi börja se den här återhämtningen igen? Och de ledtrådarna, de får man inte från ekonomisk statistik, utan de får man från att följa vad som händer med, som jag sa tidigare, med virusspridningen, med stimulanserna och med de motåtgärder som hela tiden görs.
Du delar ju generöst på Twitter, har vi märkt,
ja.
Statistik kring liksom smittspridningen, hur den hur ökningstakten är i såväl Kina, där det nu inte har ökat på ändå ett par veckor, och även i Italien så har du delat mer av antalet nya fall dag för dag, och där man har sett en viss en avmattning i kurvan. Det accelererar inte i samma takt längre, nya fall i Italien. Är det liksom någonting som ni tar med er? Ja, det har du ju redan svarat på, men det är sånt som ni plockar med er i era scenarioanalyser just nu, eller?
Ja, absolut. Det finns ju där i bakgrunden naturligtvis. Man måste följa hur den här utvecklingen sker, och just när det gäller Italien så är det ju väldigt, väldigt tidiga tecken än, så att det är ju liksom inte, jag tror inte det är någon som vågar röra ut de trenderna speciellt mycket än. I Kina, som du också nämnde, där har vi ju sett att den här trenden har kommit mycket, mycket längre. Och där, de är ju på väg att faktiskt komma till en punkt där man kan liksom lägga det här viruset bakom sig. Kanske inte koppla av helt och hållet, men ändå låta ekonomin återgå till nästan ett helt normalläge. Så att där har man kommit mycket längre, men i Europa så har vi inte riktigt sett det här på det tydliga sättet än. Men när det kommer, förhoppningsvis om inte allt för lång tid, så kommer det naturligtvis vara en väldigt, väldigt viktig input också till finansmarknaderna.
För jag tänker så här också, nu kanske vi är bortom det här vet om, men säg ett U då i återhämtningen. Om finanspolitiken hjälper de här arbetstagarna som blir permitterade, varslade, arbetslösa, om man liksom hjälper att hålla dem under armarna, eller kanske till och med kan se till att det inte blir fullt lika många arbetslösa som vad det kanske annars hade blivit om vi inte får de här massiva insatserna. Är det liksom rimligt att tro att vi hjälper dem så pass länge tills viruset är bortblåst, så att vi faktiskt har kvar pengar i plånboken? Att vi går ut och tar den här ölen och lunchen och liksom gör saker och ting. Att vi kan få den här kickstarten. Och när, vid vilket skeende kan det vara så att vi förstör den här kickstarten om man finanspolitiskt går ut och säger att vi nu kommer vi inte stötta längre? Finns en sån risk att man backar undan så att vi får en betydligt djupare kris och en betydligt mer segdragen återhämtning?
Ja, det finns inga tecken på att vare sig den svenska regeringen eller någon annan regering runt om i Europa eller i USA, ännu mindre då, är på väg att liksom fundera i de banorna. Utan nu verkar ju istället det vara en väldigt stark konsensus kring att man måste göra whatever it takes, som är ett populärt uttryck i de här sammanhangen, för att se till att vi inte hamnar där. Och jag tror att det på något sätt, jag är optimist i grunden och jag tror inte vi kommer hamna där. Därför dels så tror jag att regeringen kommer göra vad som krävs, både i termer av stimulanser men också i termer av att om vi börjar hamna där, kanske i så fall byta strategi och se till att vi kan liksom starta ekonomin på ett mer på annat sätt istället.
Vi får väl säga också med whatever it takes med Mario Draghi på ECB, backar vi bak till 2011. Sverige hade ju faktiskt en recession 2012 och börsen var ju ner runt 30% 2011, så att det är ju inte jättelänge sedan vi var i sånt här scenario, även om det här förmodligen är helt annorlunda. Men vi hade ju ändå en recession, men då var det ju Sverige. Det här är ju mer ett globalt fenomen nu.
Precis, och den här recessionen, alltså en recession är ingenting som är farligt på något sätt, och det är ingenting som marknaderna heller är ovana att hantera, och inte politiker och centralbanker heller. Den här situationen är mycket mer unik i och med att störningarna är så enorma och de har kommit så otroligt fort.
Mm. Någonting som sker när det ändå är såna här störningar och oro på marknaden, det är ju att kreditmarknaden blir lite mer frostig, och det finns risk för liksom att företagsobligationer helt enkelt inte lockar i samma takt längre, och bolagens upplåning ökar. Vi har också sett ganska stora utflöden från såväl stora institutionella investerare men också från privatspararna från just företagsobligationer senaste veckorna. Det är, jag kollade på det här igår, det var den mest nettosålda eller de näst mest nettosålda fonderna bland Avanzas över 1 miljon kunder. Hur orolig är du för liksom företagsobligationer och den marknaden just nu?
Ja, alltså lite frostig. Det var ju en underdrift skulle jag säga. Då. Men hur orolig ska man vara? Ja, alltså det är ju en spegel av vad som också händer på börsen. Va? När konkursriskerna eller de upplevda konkursriskerna ökar i företagen så ökar ju också risken att låna ut pengar till dem. Vilket vi ser i de här enorma ökningarna av kreditspreadar som har skett då både i Europa och i USA. Det görs ju rätt stora insatser då för att lugna ner marknaden tycker jag. Men i grunden, alltså det här viruset, det slår ju på samma sätt mot företagen som det gör mot människor. Och det är de som är redan är svaga som drabbas värst. Och det är också de som är i störst behov av att få stöd utifrån. Och flygindustrin är ju liksom paradexempel på det här. Och de kommer också få stöd. Vilket minskar då konkursriskerna i den branschen som annars skulle vara gigantiska. Andra företag som Apple är ju ingen som är orolig över att de inte kommer klara. De kan ju överleva en sån här kris nästan så länge som helst med de enorma resurser och den kassa de har. Va? Så länge de här insatserna riktas mot de företag som har det jobbigast och har det värst så tror jag att det kommer att göra stor skillnad.
Men vi har en mer än frostig kreditmarknad. Vi har en extremt orolig börs. Vi har långräntor som var nere på rekordnivå eller rekordlåga nivåer för att sen stiga ganska ordentligt av oro för att det kommer liksom komma ut ännu mer obligationer i framtiden. Var ska man allokera pengarna? Vad har ni för allokering nu? Vad säger ni till era kunder?
Ja, det är ju, om man säger så här, att vår egen allokering sist jag tittade den var väl hyfsat neutralt då, och det är väl lite så här att det skulle man gjort det tidigare, det är kanske lite sent att börja göra det nu då. Men vad man säger till kunder, ja, alltså det vet ju ni lika bra som jag, man kan ju inte ge ett generellt råd till alla kunder, för alla kunder har olika behov, de har olika sparhorisont och olika inställning till risk och sådär, så att det är svårt, men personligen så tycker jag, och det är mitt personliga inställning till det här, då tycker jag att om man inte redan har sålt så kanske det är lite för sent att sälja nu. Och är det samma som att säga att vi har nått botten och inte kan gå ner mer? Självfallet inte. Men det är som jag sa lite tidigare, att när den här vändningen väl kommer i ekonomin, då tror jag att det kan gå relativt fort uppåt också. Och som sagt, stimulanserna som har rullats ut nu och fortsätter att rullas ut, de kommer också finnas kvar där och ge extra bränsle till den uppgången. Så att,
neutral.
Jag säljer inte riskvilla tillgångar eller aktier i det här läget. Och jag har inte tryckt på köpknappen heller, än så länge. Men det är nära.
Jag har försökt bottenfiska hela vägen ner. Det har ju inte varit någon strålande strategi hittills. Men jag tänker att jag om 10 år kommer tycka vara väldigt nöjd med mina köp hittills.
Precis.
Men låt oss backa bak lite kort bara till kreditmarknaden. Det är ju många som Johanna säger pratar om kreditmarknaden. Och vi har ju sett en krasch i kraschen när det kommer till svenska fastighetsbolag. Och man säger att svensk kreditmarknad och obligationsmarknad är lite grund. Och du säger att det där var en underdrift, det Johanna sa, att det är lite frostigt. Jag menar, vi såg ju kreditmarknaden mer eller mindre frysa till is under finanskrisen om man inte hade väldigt, väldigt bra kreditbetyg. Kan du utveckla vad det här betyder, att det är allvarliga störningar, är mina ord, allvarliga störningar i kreditmarknaden just nu, och vad det kan tänkas betyda för exempelvis fastighetsbolag som har det här som en viktig ingrediens i sin affärsmodell? Alltså, kan det på riktigt klappa ihop eller kommer kreditmarknaden liksom att fungera?
Ja, men jag är inte så orolig för att det kommer att klappa ihop, utan jag tror att det kommer att fungera. Men det är klart att i grunden så alla marknader är beroende av vad investerarna anser om tillgångarna i fråga. Och det är klart att idag när vi ser samhällen, enorma stora ekonomier som i princip håller på att stänga ner, så är det klart att då går ju konkursrisken i alla möjliga olika delar av ekonomin och näringslivet upp väldigt, väldigt mycket. Och det vore underligt om inte det också syntes i de priser som ställs för de här företagens lån. Men återigen, jag vill vara tydlig med det. Jag tror att de insatser som också görs här nu från stater, regeringar, centralbanker, de de är effektiva, och jag tror också att om det här fortsätter att gå i fel riktning så kommer man vara beredd att göra ännu mer. I grunden så är det här i de allra flesta fall livskraftiga företag som har en fungerande och bra affärsmodell. Och då tror jag också att det finns både goda möjligheter och väldigt bra förutsättningar för att de ska kunna fortsätta och överleva och räddas.
Jag känner att jag också vill ha lite positiva signaler. Johanna, du har ju sagt att Johan är duktig på att dela med sig av de här bilderna på Twitter kring spridningen och att vi får liksom en liten nedtrappning i både Kina och Sydkorea. Hur ska man tolka det här? Jag menar, kineserna har varit hemma under en tid. De har haft möjlighet att till mer långtgående allvarliga insatser och inskränkningar i människors liv än vad vi kanske har i väst. Men nu när vi ser att de nya fallen går ner dramatiskt i Kina, Sydkorea, tidiga, väldigt små men tidiga signaler i Italien. Hur ska man tolka det här nu när kineserna går tillbaka till jobbet? Vad betyder det för oss andra i Europa och USA? Är det positivt eller är det bara så här, ja det är bra fast så här, det är no action hos oss nu, vi gör ingenting?
Nej, men det är väl klart att det är positivt naturligtvis, men samtidigt så är det precis som du säger eller antyder liksom, att fokus har ju flyttat från Kina till hemmaplan då, och det är ju där som investerarna är mest oroliga just nu. Men jag tycker ändå att även om man då inte kan jämföra Kina med Europa i termer av vilka insatser man har kunnat göra för att begränsa den här smittan där jämfört med vad vi kan göra här, så på något sätt Kina och Sydkorea, det är ändå de bästa kartor vi har för hur utvecklingen av det här viruset kommer att kunna bli. Så att det är positivt. Och sen får man naturligtvis vara försiktig med att dra alla växlar just på att det ska bli precis på samma sätt här.
Andra signaler som vi investerare brukar tolka positivt, det är ju när insynspersoner köper aktier i bolag som de antingen är verksamma i eller storägare i och har god insyn i. Är det någonting ni kikar på? Vi har ju sett en hel del insynsköp här senaste månaden. Är det något som ni har med när ni tänker strategi och så? Hur ska man tolka dem?
Ja, det tycker jag absolut att man kan ha. Det är ingenting som jag personligen tittar jättemycket på, men självklart, det är ju naturligtvis en indikation om att någonting har blivit väldigt billigt. Självklart, absolut.
Så snarare en indikation på att man tycker att priset långsiktigt har blivit för billigt än att man skulle se det som en indikation på att bolagen inte påverkas så mycket av corona just nu?
Ja, så det finns säkert, det finns ju de som har som en strategi just att följa den här typen av insynshandel och agera därefter, och jag tror att det är en hel vetenskap, ja, exakt hur man ska tolka det där då. Men det är väl viktigt att de köp som görs nu då är rejäla, så att det inte är att man köper lite få aktier och vill bara sända en signal utan att egentligen ta någon stor risk själv. Så att, ja, men självklart, det är väl positivt om vi börjar se en sån utveckling.
Kolla på summorna och sätta relation till hur mycket man redan äger i bolaget kanske.
Precis.
Vi har ju tidigare sett flight to safe havens, så som amerikansk dollar, amerikanska räntor och guldet. Guldet var upp på $1,700 per troy ounce, nu är de ner på 1490 eller något sånt där. Så även guldet har ju fallit. Det har ju varit liksom och vi har väl sett det att samvariationen blir ganska mycket ett när det är panik, allt ska ner i källan. Men vi noterade ju här tidigare i podden att både amerikansk 10-åring och 30-åring har varit nere på all time low. Nu börjar det stiga igen, man oroar sig för att det ska ut en massa stimulanser som ska finansieras. Kvaliteten kanske blir sämre när skuldsättningen ökar och sådär. Det vi har tolkat tidigare, det är ju så här, wow, det finns massor av kapital som någon gång ska tillbaka in i aktiemarknaden. Nu ser vi aktiemarknaden sjunka och räntemarknaden ticka uppåt på grund av det scenariot som du förklarade för oss tidigare. Hur ska man tolka det då? Finns det en risk där för en perfect storm? Hur tolkar man det när räntorna går upp och aktiemarknaden går ner?
Ja, men jag skulle säga att det beror just på det här som vi var inne på tidigare, att det kommer att ske ett väldigt, väldigt stort utbud nu av obligationer, och det är klart att vad investerarna framför allt vill ha idag är cash. Det är inte så att man rusar in och köper amerikanska 30-åriga obligationer eller 10-åriga obligationer, utan det är cash som är, cash is king helt enkelt, så är det ju idag. Alla vill försäkra sig om att ha tillräcklig likviditet för att kunna klara de löpande utgifter och svängningar som vi ser nu i olika delar av ekonomin och på marknaden. Så att det är väl också en förklaring i det här. Så att flight to quality är idag flight to cash i stor utsträckning.
flight to cash men inte till svenska kronan. Kan man ju
lugnt
sagt säga. För även om kronan höll emot lite längre än vad den vanligtvis brukar göra så är den ju nere på riktigt låga nivåer nu. Om det är dollar kostar ungefär 10 kronor och en euro 11 kronor. Är det ändå något vi kanske ska vara lite glada, lite tacksamma för just nu?
Ja, alla bäckar små brukar man ju säga då. Och det är klart att det har ju en liten effekt på exporten i alla fall då. Men jag skulle säga att den är marginell. Och kronan är en procyklisk valuta. Och jag var precis som du förvånad över att den inte ballade ur långt tidigare. Men nu har det ändå skett, va? Och det är ju de här recessionsriskerna. Går man tillbaks och tittar på hur kronan har betett sig när vi har haft recession i USA långt tillbaka i tiden, så går det inte att hitta ett enda tillfälle där kronan har stärkts under en recessionsperiod i USA. Så att den historien målar en rätt tydlig bild vad kronan är på väg då. Men jag skulle säga att är det bra, ja, på marginalen, men i grunden när du är exportföretag. Och när jag pratar med stora svenska företag om det här så säger de att de är relativt okänsliga för vad som händer med kronan. De har produktion och verksamhet i hela världen och Sverige är inte så betydelsefullt. Och som försäljningsmarknad så är det ju väldigt marginellt. Men i grunden, om svensk export ska må bra så krävs att det finns en efterfrågan. Om kronan är lite billigare så gör det ingenting, va? Men det är inte det som avgör huruvida våra exportföretag går bra eller inte. Så tillväxten är mycket viktigare än värde på valutan.
Det vi behöver är helt enkelt lite mer, ja, lite mindre nedstängningar runt om i världen. Det
känns precis.
Det är egentligen det enda som...
Ja, bättre konjunktursignaler och tillväxtoptimism. Det är det som är viktigast för att kronan ska börja röra sig starkare igen. För den borde vara starkare.
Men vilka stora risker bygger vi upp nu då när och om vi får se en ytterligare förstärkt dollar? Finns det några liksom, tillväxtmarknader brukar vi ofta prata om, kanske upplåning i dollar och sen så går det sämre i deras ekonomier. Vilka risker ser du med en flight to safety och att vi driver upp dollarn jättehögt? För som sagt, det här är ju ett unikt scenario som spelas upp framför våra ögon globalt.
Ja, precis. En allt för stark dollar är ju också jobbigt för många andra länder utanför USA. Och det är klart att det är en risk i sig, och framförallt då för emerging markets-ekonomier som har mycket dollarlån till exempel. Men jag skulle säga så här att vi ska inte vara förvånade över det här, för att flight to quality innebär i princip alltid att man måste skaffa sig dollar. Dollarn är den helt dominerande valutan för att göra internationella transaktioner. Det är 90% av alla valutaväxlingar som görs i världen varje dag har dollar som sitt ena ben. Och det är därför det också som en av de här krisåtgärderna att väldigt viktigt att lyfta fram också, att Fed har tagit det här initiativet och samarbetar då med ett antal andra stora centralbanker runt om i världen för att kunna se till att det finns tillräckligt mycket dollar globalt för att liksom hjulen ska kunna snurra och vi ska inte få problem med det. Och det är återigen en lärdom från finanskrisen då vi hade samma problem av andra orsaker.
Det känns ändå som bra att runda av den här podden med lite optimism och att vi ändå har ordentligt koordinerade insatser från olika aktörer runt om i världen helt enkelt. Ni var neutrala i er allokering. Det är ingen marknad som sticker ut sådär som ni tycker är mest intressant just nu, utan nu väntar ni helt enkelt.
Ja, alltså... Det finns det säkert, men ingenting som jag direkt kan redogöra för här nu. Då. Men,
hur agerar du själv? Du har varit inne på det, du har inte köpt den än, men började locka.
Ja, nej, men jag har ju suttit still i båten och gråtit som alla andra naturligtvis när man ser allting som händer. Men det är klart att det börjar ju bli billigt, men ska man köpa nu eller ska man vänta lite? Det är som sagt jättesvårt. Men jag tror att vi är förhoppningsvis inte jättelångt från botten. Då.
Bara som avslutning här, Johanna. Jag tänker att när man lyssnar på den här podden nu och vill liksom, nu när vi så sakteligen börjar sjunga på sista versen. Hur lång tid tror du vi har kvar, Johan, innan vi börjar se att man synkroniserat börjar liksom öppna upp ekonomierna igen? Känner att tillbaka till jobben. Och att det, liksom, att det som sagt egentligen börjar gå tillbaka för att man inser att kostnaderna riskerar att bli alldeles för stora. Den här liksom exceptionella perioden vi är i nu med stängda landsgränser och liksom, man inte får liksom turista mellan länderna och man inte ska gå till jobbet och allting. Hur många veckor tror du det vi pratar om, eller kan det vara ännu längre tid än så?
Det kan naturligtvis vara längre tid än några veckor. Det verkar som att april kommer att vara en sån månad då det fortfarande är stängt på väldigt många håll. Skulle det här fortsätta ända in på sommaren, eller som Trump var ute och sa här nyligen att det här kan pågå ända till sensommaren, då tror jag att vi har väldigt stora problem. Men jag hoppas verkligen och tror inte att vi ska hamna i ett så jobbigt läge.
Priset blir för högt helt enkelt. Stort precis. Tack för att du kom hit och delade med dig av din kunskap och dina tankar.
Tack så mycket.
Och stort tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.